Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Esther Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till SDKR. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på SDKR.
Mm. Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på SDKR. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej.
Välkomna. Hej. Nya året 2023.
Nya året, nu kör vi. Vi börjar direkt med det som är superrelevant efter nyår och olika nyårslöften som många har tagit på sig. Och det är hur man bibehåller en god vana.
Yes, jag tycker det här är ett så otroligt intressant ämne. För att, alltså, vem känner inte igen sig att man måndag morgon efter att man har liksom ätit lite för mycket på helgen, att man såhär, nu ska jag ta tag i det här. Och sen så käkar man inte jättemycket och ganska nyttigt hela dagen. Och sen kommer kvällen och sen är man sugen och så tar man en limpsmörgås. Alltså, det är så otroligt svårt att, alltså även fast man vet i sitt huvud att exakt vad man ska göra, så är det så himla svårt att styra, liksom, att inte hålla sig till sina tankar. Känner du igen det, Lydia?
Ja, jag känner igen det. Jag skulle säga att jag är väldigt on eller off. Alltså att jag måste antingen gå helt av att äta till exempel socker och bestämma mig för att jag äter inte det överhuvudtaget. Och då kan jag hålla mig relativt bra. Men om jag ska ha någon sorts här, hitta bra balans, det tycker jag är jättesvårt. Det kan inte jag kan nästan inte hålla mig till det.
Nej.
Men det jag tycker är intressant med det här är också hur, efter att ha poddat så mycket avsnitt som vi har gjort nu och om så mycket kvinnorelaterade sjukdomar, kvinnokroppsrelaterade sjukdomar, så är det ju så många sjukdomar som blir påverkade av också att man, ja, men man har fel livsstil. Alltså det är så många som ingår i behandlingen av klimakteriet och endometrios, att man äter bra, att man rör på sig, att man gör det kontinuerligt, och sen så är det ändå så svårt, men ändå så viktigt.
Ja, och då är ju det ändå bara de kvinnorelaterade sjukdomarna, om man tänker diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdomar, alltså det finns ju hur mycket som helst som påverkas av kost och träning. Men vi ska prata om det här idag, och får jag ändå intressera gästen?
Det får du, kör. Ja.
Välkommen Sofia Westerberg.
Tack så mycket.
Sofia, du är... Jag ska först i din presentation skriva att du för detta elitidrottare. För det tycker jag är en bragd. Det är en enorm... Alltså allt du har gjort är ju otroligt. Men du har vunnit SM i handboll vid 2 tillfällen.
Ja, precis. 2 gånger, ja. Men nu är det ganska länge sedan. Nästan 20 år sedan. Så att,
Men det lever ju ändå... Det måste ju ändå kännas... liksom gått hela tiden att ha det med sig i bagaget.
Det är kul att ha gjort det, kan man säga. Och man har väldigt stor nytta av det. Och jag inspireras fortfarande av elitidrottslivet, kan man säga. Mm. Med hur man levde, vad man gjorde och på vilken nivå som man gjorde saker.
Ja, superhäftigt. Och sen är du personlig tränare. Du är utbildad beteendevetare och du är utbildad att utföra FAR. FAR är fysisk aktivitet på recept. Det är någonting som man arbetar med inom vården, och vi kommer att prata om det. Vi kommer beröra det jättekort idag, så kommer vi ta ett helt poddavsnitt om det, för det är superviktigt. Men det är min presentation av dig. Du bor här i Stockholm. Partner, 3 barn.
Precis, yes. Exakt.
Bra, men nu kör vi igång.
Ja.
Sofia, du arbetar med människor som vill ändra sitt beteende och bibehålla goda vanor. Men hur jobbar man i praktiken med det?
För att liksom etablera en god vana, så är det väldigt viktigt att man gör det successivt. För att man ska kunna implementera vanan på ett bra sätt. Och då så tycker jag att det är viktigt att man tar ganska små steg i början. Och då kan det vara att man, om man till exempel vill börja träna, att man försöker göra det inte kanske 5 gånger i veckan direkt, utan att man gör lite mer långsamt, och att man då tänker att man ska etablera den här vanan över tid. Och då kan det vara till exempel att man tänker att vanan ska etableras under 1 år istället för 3 månader. För ibland så träffar jag människor som säger jag vill träna 3 gånger i veckan, och det är kanske egentligen det som man borde göra, men det kanske då gör att man inte kommer kunna etablera vanan på sikt. Och det är ju viktigare att man behåller vanan över tid än att man tränar 3 gånger i veckan i 3 månader för att sen sluta. Och att det är det som är den viktiga saken för att man ska kunna fortsätta.
Så man ska smyga in det? Man ska börja med att träna 1 gång i veckan, eller?
Ja, jag skulle säga det, för att om du kan träna 1 gång i veckan i 1 år och ha en låg ribba, så är det bättre än att träna väldigt mycket under kort tid. Och då är det också större chans, eller vad man ska säga, risk, eller jag vet inte hur man ska säga där, men att man kan fortsätta med det, och att det måste också vara integrerat i ens liv. Och där handlar det väldigt mycket om hur man ska sätta in i sitt liv, alltså till exempel när ska man träna, vad ska jag göra, hur får man in det med sitt vardagsliv. Kan man använda vardagsmotion? Ja, det finns massa olika saker, olika knappar man kan vrida på för att mer få in en god vana i sitt liv. Och där rekommenderar jag då att man tar små steg i början istället för att göra stora steg. För det är då lättare att fortsätta mer över tid. Och att jag träffar ju folk som kanske tränar bara 1 gång i veckan, och de får jättefina resultat trots det. Och många tror ju då, men det spelar väl ingen roll om jag tränar 1 gång i veckan. Men då brukar jag säga, men du tränar 100% mer än ingenting. Och det är lite den utgångspunkten som jag också vill ha när man jobbar. Liksom. Att man ska jobba med det här positiva, där man drivs av att man gör mer. Och sen så då man har en låg ribba, så är det då lättare att man kan fortsätta och känna, jag klarar det. Istället för att tänka, nej, och jag orkade inte träna 3 gånger i veckan för barnen blev sjuka, eller jag hade mycket på jobbet. Utan att man då har den här mera positiva utgångspunkten, där man faktiskt gör någonting som är bra för sin hälsa, och sen så kan man ju öka upp. Och då kanske man blir sjuk någon vecka, och då kanske man då måste träna 2 gånger i veckan någon gång. Men då har man ju fortfarande tränat mycket mer än vad man hade gjort över tid.
Just det.
Det jag reflekterar över är att jag har alltid i mitt liv fått höra att det är också bättre att faktiskt gå och träna än att försöka prestera väldigt högt. Alltså att man drar ner kanske på ribban lite grann när man går och tränar. Att det är bättre att du faktiskt går ut på den där promenaden än att du går ut och springer 7 kilometer i en viss takt. För att jag är i alla fall sån som att när jag känner att jag lägger prestation i det, så kan jag känna att ah, men idag kommer inte jag orka springa 7 kilometer. Då struntar jag i det helt istället. Och så har jag försökt ändra det mindsetet att så här, ah, men då går jag ut och så kanske jag springer, alltså springer och går i 7 kilometer istället. Och så är det okej.
Ja, precis. Det är precis så som jag brukar jobba också, att man då, alltså att man inte kanske ska träna prestationsinriktat, utan man ska träna för att man ska må bra. Och då får man ju en helt annan ingångspunkt i att, jag brukar säga att man ska tänka att man ska ta hand om sin kropp. Och utifrån det man ska göra så är det inte heller att man ska pressa sin kropp så hårt, utan det viktigaste är faktiskt att man genomför träningen. Så jag brukar kalla det för att man gör ett genomförande mål. Och då betyder det bara egentligen att man ska genomföra passet. Det är liksom det första steget när man ska börja med någonting. Att man ska genomföra passet över tid, och då kan man sätta en målsättning, till exempel att man då ska träna en gång i veckan. Och så ska man göra det. Och då har man ju lyckats med det om man lyckas. Och sen så kanske man måste träna 2 gånger i veckan, för ibland kommer man inte kunna träna alls.
Just det.
Och sen så blir det bara plus om man tränar mer. Men då har man ju uppnått sitt mål.
Mm, just det.
Och då får man mycket, mycket mer positiv ingångspunkt i det här som handlar om att man ska lyckas med det man vill göra. Liksom.
Men funkar det här med att tänka positivt kring träning? Gör det oss mer motiverade än om, att man, än om man tänker negativt? Att fasen, i förra veckan blev det bara en gång. Och, alltså.
Min upplevelse absolut är, och det är det som man rekommenderar, att man också ska hitta den här inre motivationen till varför man ska träna överhuvudtaget. Att man måste hitta liksom att, när kan jag träna, hur, istället för att slå på sig själv. Och det skulle jag säga är ganska vanligt att man gör det. Nej, men jag orkade inte, jag klarar inte. Och då blir det ju väldigt negativt kring träning, istället för att man ska tänka positivt.
Mm.
Så det tycker jag absolut.
Mm. Men du jobbar med motiverande samtal.
Precis.
Vad är det för någonting?
Det handlar om att man ska bygga upp en allians med den personen man träffar. Att man ska vara bekräftande och lyssna. Och att man ska ställa öppna frågor. Och det innebär egentligen att jag sitter inte på svaret hur du ska genomföra din träning. Mer än att jag kan berätta för dig, det här är bra för dig. Och sen att man också kan reflektera och lyssna på personen. Så att man hittar den inre motivationen. För då vet man att har personen hittat inre motivation till träning och när man ska göra det, så är det större sannolikhet att personen kommer fortsätta. Och sen även att man kan ta upp i samtalet som en summering kring vad man har kommit fram till, hur man ska gå vidare.
Men vad är för skillnad på inre motivation och yttre motivation?
Alltså yttre är typ att om jag att man vill gå ner i vikt 10 kilo istället för att känna att man hittar sig, att jag mår bra av det här. Att det är mer en yttre faktor som liksom påverkar kring liksom hur man ska gå tillväga.
Och en inre är då?
Det är att man hittar inom sig själv.
Typ att jag mår bra.
Ja, jag mår bra och att jag känner att det här kommer göra att jag blir mer stresstålig eller orkar mer. Eller kanske till och med vara en bättre mamma eller vad det nu skulle kunna vara.
Mm.
Vad är det för typ av patienter? Vad är det för kvinnor som kommer till dig? Vad är det de behöver hjälp med?
Det är ju allt ifrån gravida som vill ha hjälp med graviditetsträning. Eller personer som har klimakteriebesvär eller ont i kroppen av smärta. Eller bara som vill prioritera träning. Så det är lite olika. Och sen har jag även män och liksom äldre personer som är plus 70 som vill träna för att det kanske minska sin risk för osteoporos och sådana saker, som har vissa olika typer av sjukdomar, och även personer som har pågående cancer och har haft cancer. Så det är väldigt olika.
Osteoporos är alltså benskörhet.
Är det personer som har de haft problem att träna innan och så blir man sjuk på något sätt och upptäcker att man behöver ta hand om kroppen på ett annat sätt? Eller blir det svårare att träna när du till exempel blir gravid? Eller liksom att då behöver du ett annat tankesätt?
Jag skulle säga att det är vissa andra saker man ska tänka på, och det finns ju vissa riktlinjer vad man ska tänka på som man ska göra när man är gravid. Speciellt när det gäller bål och bäckenbotten, träna stora muskelgrupper, konditionsträning på ett visst sätt som är annorlunda mot om du skulle vara liksom inte gravid.
Men det kan ju också vara att man kommer till en punkt i livet när man hittar en motivation till att börja träna. Graviditet är ju så att om man liksom har något grundtillstånd så blir man gravid och så är det så här, så får man informationen att om du lyckas liksom vara fysiskt aktiv så många gånger i veckan, så kommer utfallet av din graviditet troligtvis kunna vara lite bättre och lite lättare, och du kommer mindre risk för att få sjukdom än graviditet. Då finns ju helt plötsligt en motivation, och lika så är det ju vid cancer när man får klimakteriebesvär, liksom att det kan vara lättare att kanske hitta in motivationen. Men hur motiverar man sig om man inte har någon av de här tillstånden som är liksom lite specifika, utan man bara känner i livet att jag vet att jag borde men kan liksom inte få till det? Hur hittar man, vad är första steget att hitta motivationen?
Då skulle jag säga att man måste, det finns ju olika delar, men någonstans måste man ju känna att man vill.
Mm.
För att annars är det svårt. Liksom. Och jag tror inte att egentligen så, man tror att man ska hitta motivationen, men egentligen så tror jag att man måste skapa den själv. Utifrån de förutsättningar som man har. Att man kanske tycker att det är viktigt att ta hand om kroppen. Och jag jobbar ju med en modell som heter transteoretiska modellen, och där handlar det om att man i början är man liksom en förnekare till att man behöver inte träna. Och så tänker man, nej men det här är ingenting för mig. Och sen så blir man en begrundare, kallar man det för. Och då börjar man fundera på att röra sig. Och då börjar den här förändringen ske hos personen, att den här förändringen sker inom 6 månader. Och då så kan man liksom börja fundera på hur man ska träna, vad man ska göra. Och vissa blir de här ständiga begrundarna. Och sen så nästa steg, då är man i en förberedelsefas. Och då inser man vikten av att träna. Alltså att det är viktigt. Men man tränar inte regelbundet, utan man liksom behöver hjälp med att hitta en plan. Och sen det nästa steget är när man kommer till handling. Och vissa personer, de kommer stanna i det här förberedande eller begrundade stadiet för evigt. De börjar aldrig träna. Men man måste också tänka på att det här är en process. Och sen när man väl är i handlingen, då är den här fysiska aktiviteten att man har kommit igång. Och liksom omgivningen märker att man faktiskt tränar. Att man har liksom börjat. Och då ser man det. Och så måste man fundera på då när man är i det här stadiet. Hur ska man göra om det blir ett avbrott? Vad händer om man blir sjuk? Hur ska man komma igång? Och där kan ju jag till exempel hjälpa till då och se så här, okej, hur ska man komma igång efter man har liksom varit sjuk? På vilket sätt ska man komma igång och börja? Behöver man gå en promenader eller ska man börja med styrketräning eller vad ska man göra? Och där innefattar också att man inte alltid kanske tycker att det är kul, för att det är ju inte alltid kul att träna. Och det tror jag man också ska ha en stor förståelse för, att det är liksom varje gång man går till gymmet eller går en promenad eller vad nu man ska göra, det är liksom inte alltid roligt. Och sen så kommer det nästa steg, då har man varit aktiv i 6 månader med träningen. Och då brukar jag säga att det är då det börjar. Alltså det är då liksom, då börjar man tänka så här, wow, nu. Och det är där jag pratade om det här med att under 1 år, om man då har varit aktiv i 6 månader, då har man ju precis börjat, och då måste man hitta strategi för hur ska man fortsätta. Typ vilken dag ska jag träna på, vad ska jag göra, hur ska jag tycka att det är kul, hur ska jag utvecklas. Många som kommer till mig får ju olika program för att man inte alltid ska göra samma sak, för det blir ju tråkigt till slut. Och sen så hitta motivationen i olika saker och hur man kan utvecklas och bli kanske bättre eller starkare och sånt där. Och sen det sista stadiet kallas för vigt makthållande stadiet. Och då har man fortsatt. Och då är man liksom en tränande person.
Ja, det är ju helt fantastiskt. Men hur lång tid tar det att bli den där vidmakthållande personen? Alltså, tar det 12 månader ungefär?
Nej, alltså det som är bra med den här transteoretiska modellen är att man kan gå upp och ner på den här trappan hela tiden.
Mm-hmm.
Så det är liksom inte något som är statiskt. Och inget i livet är ju egentligen statiskt. Utan att man går på den här trappan upp och ner, och man måste liksom tänka, hur ska jag kunna göra för att fortsätta? Och då är det ju viktigt med den inre motivationen. Varför gör jag det här? Vad spelar det för roll om jag kan komma upp från golvet eller inte, som jag har vissa liksom, som inte kan kanske. Och då behöver man ju liksom fundera på vilka effekter ger träningen mig. Om man förstår det på ett djupare plan, så blir man mer motiverad. Varför man ska göra det? Vad är det som händer i kroppen? man brukar prata om omedelbara effekter av fysisk aktivitet. Vad händer i kroppen när du faktiskt konditionstränar?
Mm.
Och när jag då berättar det för folk så börjar de, wow, gud, wow, vad är det här för spännande liksom?
Man blir ju på momentant mer stresstålig,
ja,
om man tränar.
Precis, exakt. Mm. Och det är ju jättebra liksom. Mm. Och det är ju, och sen så tror jag att de flesta vet inte alla goda effekter av träning. Och då när man börjar liksom titta in i det, och jag brukar ta med fysboken, den här fysisk aktivitet på recept, där man kan titta på alla olika diagnoser och sådär, och då så när man förklarar för folk, de bara wow,
mm,
gud vad spännande, hur mycket effekter finns det liksom.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns någonting som heter samtalsguide på den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt fyra kategorier som är väldigt viktiga. Och sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket.
Tack.
Jag tycker att det ibland kan finnas en gräns mellan att ha en vana. Alltså vi i vår familj, vi är ju väldigt uppväxta med att träna kontinuerligt. Både vår mamma gör det och startade Friskis och Svettis i Eskilstuna, har tränat mycket. Och framförallt tycker jag att vår pappa har tränat jättemycket. Han har tränat varje dag och gör det fortfarande för att han tycker att det är så viktigt. Och jag kan uppleva någonstans att jag tyckte att det blev så viktigt att träna att jag, om jag missade att träna x antal gånger i veckan till exempel, så fick jag jättedåligt samvete. Det här, jag känner inte att jag har så idag. Men att jag haft det så, att jag att det fick en negativ effekt på mitt psyke då. Att jag kände så här, gud vad dåligt det här. Nu failade jag hela den här veckan för att jag inte tränade så här många gånger, vilket jag borde ha gjort. Hur vanligt är det liksom att man, men att man dels övertränar som kvinna då när man börjar tänka så här, men också att man blir lite manisk kring det?
Jo, men vissa som jag träffar, de får jag ju hjälpa att stoppa, kan man säga. Mm. Alltså de går till mig för att de behöver hjälp med förhållningssätt och regler för hur man ska tänka. Och det som är viktigt när man blir äldre, som kanske inte så många tänker på, handlar ju om att man behöver mer återhämtning. Och då fungerar inte att träna lika hårt om man har till exempel varit van vid att springa väldigt mycket. Och sen så kan man inte göra det för att kroppen klarar inte det. Du klarar inte att återhämta dig på det sättet liksom. Och då kan det bli problem rent psykiskt med det som du säger, att man känner att man är dålig, och att det blir kanske också en fysisk del i kroppen, att man behöver de här endorfinerna. Och då måste man ju då fundera på vad är det som gör att man får det så. Och då kan man ju fundera på hur tog du dig ur det?
Mm.
När du säger nu att du inte känner så.
Alltså jag försökte just sänka ribban lite. Att tänka att så här, ja, men jag kommer inte att må dåligt i min kropp för att jag inte tränade så många gånger som jag har satt i min rutin att göra den här veckan. Det kunde ju nästan vid vissa tillfällen göra att jag inte gick på en middag, för jag kände att jag behövde gå och träna istället. För att det skulle jag göra den här veckan till exempel. Det har jag helt liksom rört mig bort ifrån. Och så här, men det är okej. Då blev det så den här veckan. Och sen så tar man det liksom nästa vecka. Jag tycker att det är så här, det kanske är för att man är, ja, men att man lägger prestation i det, tror jag. Att jag tror att det är viktigt att inte göra det. För det är det som jag tror hjälper. För då helt plötsligt så får en annan innebörd att följa det här, och så blir det jobbigt istället för att det ska vara bra och skönt och liksom, ja, men bra.
Jag har
för
haft
dig.
Många som har just haft problem med det faktiskt, att de har liksom, att träningen också har blivit en prestation. Och då blir det problem. Och då man ska prestera på alla nivåer, alltså i liksom familjelivet, på jobbet, i träningen, istället för att man tar liksom träningen som ett sätt där man kan ta hand om sig själv och har en lite mer mjuk utgångspunkt, där man tänker att det här orkar jag inte så mycket, så tränar jag inte så hårt, utan orkar jag ligga och andas eller göra stretcha lite eller vad som helst. Och då har man ju utgångspunkten att man är snällare mot sig själv och sänker ribban, och inte prestation, utan man ska göra det för att man ska må bra. Och då kommer ju träningen hålla längre, och att kanske man inte byter bort passet, för det är ändå viktigt att man lägger tid på sig själv. För det kanske är den enda tiden man lägger sig på sig själv. Och då kan det vara bra att man kanske har lugnare träning.
Mm.
Och där kan jag då hjälpa till med att hitta sätt att öka återhämtningen till exempel.
För det är ju superviktigt med återhämtning. Men om man tränar på liksom en normal nivå, att man tränar 30-60 minuter och tar ut sig lite grann. Ja. Men att man inte är helt liksom slut. Finns det någonting som säger att man inte ska träna varje dag i veckan då?
Nej, jag tror generellt sett så på befolkningsnivå så ser man ju att till exempel konditionen går ner och att människor rör sig mindre.
Mm.
Så jag tror att man ska tänka att man ska röra sig. Men man behöver inte tänka att man ska träna kanske.
Nej.
Utan många fastnar ju att man måste träna hårt, utan det räcker ju med att gå en promenad. Och jag brukar rekommendera till exempel vardagsmotion. Förflytta sig mellan A till B genom att gå eller cykla eller någonting sånt där.
Mm.
Och då får man ju också gynnsamma effekter.
Mm.
För man behöver inte träna så hårt. Och det tror jag också gör att många tror att man kör för hårt och sen så slutar man. Och det är väl också en nyckel till att man ska fortsätta, att man inte kör för hårt. Och jag brukar säga att man ska börja lugnt och sen öka.
Mm.
Men också, det är en viktig grej som jag kan säga från elitidrottslivet, att man varierar träningen tydligare. Och många motionärer, de tränar hårdare än vad de behöver. Men om man tittar på de riktiga riktningarna för vad man ska göra, så är inte det alls en hög nivå. Och när jag visar för folk när de sitter på cykeln till exempel med en pulsmätare, och så ser man hur snabbt de cyklar, och tänker de, gud, det här är ju inte alls jobbigt. Och då kanske det gör att de genomför passet.
Mm.
Och det i sin tur kommer ju leda till att de kommer träna mer än om de hade tränat hårdare. Så att det är det som är det viktiga, att man fortsätter och inte kör för hårt och sen ökar. Thank you.
Men hur kan vi hjälpa varandra? Alla har ju någon i sin närvaro som man tycker, den här personen lever inte hälsosamt. Tränar Nej. Inte, äter inte tillräckligt mycket grönsaker eller vad det kan vara. Liksom, hur kan man hjälpa någon som man tycker om utan att det blir liksom en negativ...
Tjatigt.
Det är väldigt svårt faktiskt. Men jag tycker att man ska inte liksom pracka på personen någonting. Man kan säga, jag har tänkt på att jag skulle verkligen vilja bry mig om dig och jag känner att jag skulle vilja hjälpa dig på något sätt. Kan jag göra någonting för att du ska liksom bli hjälpt? Och att man kanske kan göra det tillsammans, träna tillsammans. Eller om man är på en arbetsplats, att arbetsplatsen rör sig tillsammans.
Mm.
Att det blir mer integrerat i livet där man är. Kanske sätter upp stegmål. Jag brukar ta till exempel för personer att man ska öka. Om man går kanske 3000 steg. Som är ganska... Det finns folk som gör det liksom. Och så ska man öka till kanske 5000. Så kommer det göra en större hälsoförändring. Än att du ska tänka att du ska träna hårt. För då handlar det mer om att man ska röra sig.
Mm.
Och då kanske det är det första steget. Och ofta ser det ju så att man kommer in i goda cirklar så fortsätter man och då kanske det är lättare, kan man ändra frukosten till exempel, äta mer protein på frukosten för att få ett jämnare blodsocker till exempel.
Mm.
Så man ska inte tänka att man ska göra så mycket utan man får ta det försiktigt och fråga om man kan hjälpa personen på ett bra sätt som den tycker, inte mer att gör så här eller, utan mer det här utifrån motiverande samtal att man tänker, hur kan jag hjälpa den här personen utan att pracka på vad man nu vill att den ska göra.
Men det är som du sa tidigare också, det är otroligt svårt att ändra någons motivation. Man måste ju ha en egen motivation. Ja. Det går ju inte att, det kan man ju inte ge någon annan. Den måste ju komma från en själv.
Ja, precis. Men då kan det ju handla om man tänker på det här stadiet att man liksom pratar om, jag har haft vissa typ kvinnor som vill att männen ska träna. Så kan det ju vara, att kvinnorna är före, ligger före och sen så vill de att männen ska träna. Och då får man ju liksom tänka att det finns ett ganska stort motstånd i förändring. Det kan man räkna med. För det är det för alla att ändra en vana. Och om man är medveten om det på en högre nivå så tror jag att då blir det inte omställningen blir liksom inte så här swoosh. Utan man får ta det lite successivt. Och då brukar jag säga, ja men vill du ta med dig din man så kan vi träna vi tre. Och då till slut, kanske 3 månader senare så tänker mannen, åh nu ska jag börja.
Mm.
Men det kanske inte händer direkt.
Nej. Men vad är skillnaden på en vana och ett beteende?
En vana är något som man, borstar tänderna, det är en vana.
Mm.
Det är ingen, man ifrågasätter inte det gör ju alla, borstar tänderna. Och jag tänker ju mer att träning är något som alla också bör göra.
Mm. Så vi bör skapa det som vana.
Ja, precis.
Mm.
Och sen så tror jag att man måste vara medveten om att förutsättningarna för att röra sig i dagens samhälle är mycket mindre. Att det finns elsparkcyklar, man kanske åker bil till jobbet. Att man måste tänka mer, hur ska man göra för att röra sig? Istället för, och det gäller ju även liksom alla barn och ungdomar. Och det har ju också att göra med... även liksom psykisk mående och sånt. Att man vet att rörelse påverkar psyket väldigt väl. Och det är också en viktig faktor.
Det är ju så otroligt viktigt med rörelse i många aspekter som vi har pratat om här. Och jag tänker på hur man kan lära ut det här mycket mer tidigare. Jag tänker att i skolan har man ju idrott. Och så går ju oftast många barn på någon sorts sport. Och då blir det ju väldigt naturligt att du rör på dig på ett lekfullt sätt och du behöver liksom inte kanske motivera dig själv till att röra dig för att du går där med kompisar och det är varje vecka någon fotboll eller ridning eller ja, vad nu det här barnet gör liksom.
Mm.
Och många gånger det som är lite sorgligt är ju att man slutar med det när man blir vuxen och så har man kanske inte med sig någonting annat riktigt för att du höll på med sport men du kanske inte har löpt när du var lite eller liksom yngre och så har du med dig det in i att du blir vuxen. Finns det någonting man borde som du tycker att man borde förändra i skolan eller för jag kan tänka mig att om man börjar med goda vanor tidigt så kanske det är lättare att hålla i dem också i resten av livet.
Absolut, jag har sett det på många av mina kunder att de som har tränat, som ni sa, att ni har ju haft föräldrar som har tränat, då är det större utsträckning att man tränar. Och sen så finns det också en faktor av utbildning, att barn som har föräldrar som är högt utbildade, de äter bättre och rör sig mer. Så det här är också verkligen en faktor som är viktig att ta in i skolan. Och jag är faktiskt ambassadör för Generation Pep också. Och där pratar man om hur man kan integrera rörelse i vardagen, vad man ska tänka på. Och där pratar man ju mycket till exempel om att gå aktivt i skolan, cykla eller gå. Att man ska ta rörelsepauser. Och det vet man ju också gynnar koncentrationen. Och sen så att man, som precis som för vuxna, att man ska bryta stillasittandet. Och sen så hitta sätt att man vardagsmotionerar. Och det finns riktlinjer från Folkhälsomyndigheten att barn ska röra sig 60 minuter varje dag.
Mm.
Och det är ju väldigt viktigt då hur man kan i lek stimulera barn att röra sig mer. Och sen så hitta på roliga saker. Och sen så är det viktigt, som du sa också, med prestationen. För vissa barn gillar inte att tävla. Och då ska det finnas liksom breddidrott och andra möjligheter för barn att röra sig mer. Och det finns det inte så mycket, för det är problem med halvtider. Och så det är en viktig sak som jag tycker, om man ska driva fram
på samhällsnivå.
Att det ska finnas mer erbjudande för barn att röra sig.
Mm.
Och till exempel så vet man också om barn tränar genom tonåring, så är det också väldigt viktigt för psykisk ohälsa. Eller finns också en stor grupp som är hemmasittare. Och de måste man liksom få in i rörelse. Det finns olika projekt för det. Så att det finns mycket man kan göra. Men att man måste tänka på att barn måste röra sig från början. Och att banan ska etableras tidigt.
Just det här med psykisk liksom påverkan. Det kan jag, Helena, det håller du säkert med om. Men att gå ut och jogga har ju varit min meditation och min räddning i så många delar av livet. Det har verkligen hjälpt enormt mycket. Det är helt underbart.
Och då kan man ju tänka att alla barn ska få tillgång till det.
Mm.
Och det är det som jag tycker man ska driva då i skolor. Att barn ska få prova på. Och att alla ska få möjligheten. Mm. Det tycker jag är viktigt.
Jag tänker på också vad idrottsläraren har för viktig roll i skolan. Mm. För att jag kommer ihåg, jag tyckte liksom inte att idrotten var så himla kul i skolan. Men ungarna, mina barn, deras skola, alltså de kommer hem och de har träningsverk. Och de tycker det är så roligt.
Ja.
Tänker jag, den läraren har ju verkligen lyckats. De liksom tränar verkligen. Men du, vi börjar närma oss slutet på det här poddavsnittet. Man kan ju prata lite länge om det här, för det är så mycket att ta upp. Men jag tänkte ändå, kan inte du ge oss nu här 2023, vi har ett nytt fräscht, orört år framför oss. Kan du ge oss 3 konkreta tips här nu, hur vi startar upp med och skapa ett nytt beteende och en ny vana?
Ja, absolut. Då tycker jag att man ska göra ett smart mål. Och det betyder alltså till exempel att man bestämmer sig för att träna en gång i veckan. Och då så ska man ju kunna, man ska bestämma när det ska ske. Och då gäller det ju egentligen hela sin omgivning. Det ska vara ett realistiskt mål och accepterande. Det ska vara tidsbestämt. Och då kan man säga att man kan sätta det på 3 månaders period till att börja med. För att sen utvärdera det. Och sen så ska det vara någonting som är attraktivt. Att man verkligen vill göra det.
Ja, vad kul. Ja, tack toppen. Så hemskt mycket. Lydia, har du någonting mer du vill lägga till här?
Nej, bara att att få det att hända, för att det gör ju en jättestor skillnad för välmåendet. Det gör ju det.
Nu kör vi, tycker jag.
Nu kör vi.
Tack så mycket, Sofia.
Tack så mycket.
Hej.
Mom Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.